och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter, från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Hans Wallenstam, vd för Wallenstam, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2024. Intervjun görs av Sverre Thor, men först lyssnar vi på en snabb analys av Erik Nyman, analyschef på JLL.
Nu är det dags för snabb analys av Wallenstams första kvartal 2024. Wallenstam, som firar 80-årsjubileum i år, tillhör de större noterade fastighetsbolagen på börsen, där man nu opererat i noterad miljö i 40 år. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 64 miljarder, där 51% av såväl yta som hyresvärde består av bostäder, med tyngdpunkt på Stockholm och Göteborg och ett mindre inslag i Uppsala, medan de resterande 49% framförallt är kontor. Men även butik, industri och lagerlokaler ingår i det kommersiella beståndet som nästan uteslutande finns i Göteborg. Wallenstam är också bygger och producent av hyresbostäder och har för tillfället 830 lägenheter i produktion i 4 olika projekt. Det här är en volym som har minskat ordentligt i takt med ökad inflation, högre räntor och andra utmaningar att få ihop byggkalkylen för hyresbostäder. För 2 år sedan så var volymen i produktion dubbelt så hög och för 4 år sedan var volymen en bit över 3000 lägenheter i produktion. Nu signalerar bolaget optimism igen genom att planera för en start i andra kvartalet av ett större nyproduktionsprojekt i Årstaberg i Stockholm och drygt 400 lägenheter. Byggkostnaden har synligt stabiliserat sig på en fortsatt hög nivå. Nyproduktionen idag kräver höga hyror och därmed lägen som innebär väldigt god efterfrågan. Av de 4 projekten man har pågående idag så ligger 2 stycken i Nacka, ett i Farsta och ett i Kallebäck i Göteborg. Man har också slutfört 2 projekt i kvartalet, ett i Uppsala respektive en etapp i Kallebäck. Resultatet från förvaltningsfastigheterna var lite bättre än konsensusförväntningar enligt Dagens Industri. Hyresintäkterna steg 9% från föregående år, varav projekt och nyproduktion bidrar med ungefär 2/3 av ökningen. Samtidigt sjönk driftskostnaderna, framförallt i ett av betydligt lägre elkostnad. Högre hyror och lägre kostnader förklarar en 16% ökning av driftnettot, som också var 5% över förväntningarna. Överskottsgraden gick från 70% till dryga 74%, vilket känns starkt med tanke på bostadsinslaget och det faktum att det är ett vinterkvartal. Eftersom snitträntorna har stigit markant under tidigare delen av 2023 försämrades finansnettot jämfört med första kvartalet i samma utsträckning som driftnettot förbättrades. Som resultat av det så var förvaltningsresultatet i princip oförändrat jämfört med förra året. Men det innebär också att det är 28% bättre förvaltningsresultat jämfört med fjärde kvartalet och 11% bättre än konsensusförväntningarna. Värdeförändringarna på fastigheterna var försumbara i kvartalet och totala portföljvärdet är 63,6 miljarder efter att man investerat drygt 500 miljoner i kvartalet. 4,5 miljarder av de här hänförs till pågående och framtida produktion och mark. Värderingarna som Wallenstam gör internt har enligt uppgift genomsnittliga avkastningskrav på 3,6% för bostäder och 4,6% på det kommersiella inslaget. Wallenstam finansierar sin verksamhet med 95% banklån, men man har ställt ut 2 mindre obligationer under första kvartalet för sin vindkraftsverksamhet. Det kan också vara värt att notera att rörelseresultatbidraget från elproduktionen varit betydligt mindre i år i takt med sjunkande elpris. Wallenstam är faktiskt nettoproducent av el tack vare vindkraftverken, så för resultatet i koncernen så är ett högre elpris faktiskt positivt. Substansvärdet uppgår till cirka 56,80 kronor per aktie, vilket är upp 1% i kvartalet. Aktien reagerade negativt på rapportdagen och var ner 5%, men sektorn var också riktigt sur den här dagen, ner 3,5%. Värderingen indikerar med andra ord en rabatt på cirka 18-19% när podden spelas in. Sektorn handlas generellt till ännu större rabatt, oavsett om det gäller bolag med exponering mot bostäder eller mot kontor. Ytterligare en positiv utveckling att nämna är den 2-årsöverenskommelse som bolaget har nått med hyresgästföreningen i både Stockholm och Göteborg. För Wallenstams del innebär det här i genomsnitt 4,5% hyresökning för bostäderna för såväl 2024 som 2025. Överenskommelsen ger stabilitet för samtliga inblandade och ytterligare en pusselbit i affärsplan 2030 och målet för Wallenstam att nå ett substansvärde på 100 kronor per aktie.
Hej Hans! Hej, vad trevligt att få träffas igen.
Detsamma, nu är vi på länk, men det är trevligt oavsett, tycker jag.
Ja, vi ser ju varandra åtminstone.
Absolut, absolut. Hur står det till?
Det är bra, intensivt en sån här dag när man släpper rapport. Men det är ju roliga saker att berätta om, så det är roligt.
Ja, det är väldigt positiv känsla, tycker jag.
Ja, det känns faktiskt med respekt för vad som händer i vår omvärld ändå för Wallenstam att vi lyckas ha en sån stabil resultatutveckling och dessutom kan få byggstarta ett projekt. Det tycker vi är jätteroligt.
Mm. Jag tänker vi pratar lite mer om det sen, men om du skulle sammanfatta det här kvartalet som nu har passerat, alltså vi gick ut då sista mars. Vilka är liksom, om du säger höjdpunkter och lågpunkter?
Ja, men jag tänker det är ju väldigt, känns ju väldigt roligt att trots de kostnadsökningar vi har haft i samhället ändå att vi har lyckats effektivisera vår drift på ett sådant sätt så att vi har klarat de räntehöjningarna eller ränteökningarna som vi har i vår resultaträkning från Q1 förra året till i år som är på styrt 70 miljoner, att vi då lyckas möta det med ett förhållandevis bättre driftsnetto. Det är jag väldigt stolt över. Så att jag känner ju att vi har en stabil liksom, finansiell bas. För det är ju förutsättning för liksom, att kunna investera, att kunna utvecklas och alltihop, att man känner sig trygg i sin finansiella bas. Det känner jag som en väldigt positiv sak från kvartalet. Sen att kommersiella marknaden känns stabil för då i huvudsak vi har ju våra hus i Göteborgs innerstad, att det känns bra. Att vi känner att vi har stor efterfrågan på våra hyresrätter i de lägena vi har, det känns bra. Så verksamheten hjälper på bra, men också de finansiella nyckeltalen.
Okej. Jag förstår att det är saker externa som inte ni kan styra över. Men är det någonting i själva verksamheten hos er som ska man säga, håller er vaken på nätterna eller löper allt på bra som det ska?
Ja, det är väl ingenting direkt som håller mig vaken utan jag känner mig väldigt trygg och lugn. Sen har vi utmaningar. Det är utmaningar nu att starta projekt. Jag menar, vi vet ju allting som händer i byggsektorn. Det står mycket om det i tidningarna med kriminella nätverk som sprider sig in i branschen. Så det är vi väldigt noggrann med bakgrundskontroller, kontroller på arbetsplatser. Se att det är rätt leverantör som får beställningar så att de ekonomiskt klarar de här beställningarna. För det är klart att i den takt som om byggeriet har minskat så är det ju många som byggare som har fått också ekonomiska problem. Och man vill ju inte ha konkurser i vår verksamhet, det är bland våra leverantörer. För det kostar ju ett bygge. Sen har vi ju en utmaning att vi har ju färdigställt ute i Sundbyberg. Vårt kommersiella projekt där har vi ju moderniserat och gjort fantastiskt fint. Nu återstår utningen. Och där har vi en utmaning att vi lyckas göra det.
Hur ser läget ut där på hyresmarknaden? Är det liksom, är det någon, det är mycket, man har ju pratat länge om att liksom besluten tar längre tid. Nu känns det ändå som att den här lågkonjunkturen som ändå har kanske lyst med sin frånvaro, även om vi har sett siffror på den, att den börjar ändå ge lite effekt om en på marginalen. Men märker ni av det?
Alltså det är klart att det finns ju i vår omvärld. Alltså vi ser ju att kanske icke så centrala fastigheter blir lite tuffare att hyra ut och så vidare. Vi ser ju även att det figurerar nyproduktionen på bostäder som inte blir uthyrda. Alltså jag vet ju i Norrköping står det många tomma lägenheter och det står alltså i regionstäder kan det vara tuffare. Men också vet jag ju att det blev ett projekt färdigställt nere i Kungens kurva nere mot Skärholmen där nere. De har ju problem att hyra ut dem till de hyresnivåerna. Så det är viktigt med läge. Och sedan ut mot Kista, Arenastaden, där finns ju sina utmaningar. Och då ligger ju Sundbyberg inte så långt därifrån. Så vi har ju mycket att konkurrera med. Men det är väl de tendenserna man ser.
Okej. Du är inne på, ni har ju slutfört projekt och ni, som du var inne på i början, ni kommer starta i Årstaberg. Hur stor investering är det, Årstaberg?
Och det är ju en miljardinvestering.
Okej. Okay. När beräknar ni att ni första inflyttning sker i första? För det är många etapper vad jag kan
utröna. Ja, det, men säg att varje etapp tar någonstans en 20 månader kanske, cirka. Okay. Vi försöker ju också, en utmaning i dessa tider, att försöka korta entreprenörstiden, alltså från byggstart till målgång, för att räntan under byggtiden kostar ju nu.
Mm.
När vi hade en nollräntemiljö så var ju inte det så farligt om inflyttningen dröjde, för det kostade liksom inte pengar i projektet. Men nu kostar ju det faktiskt att ha projekt igång, så även byggtiden är väsentlig.
Så första är klara kanske då i början 2026 och
ja, skulle jag säga.
Färdigt 2030 kanske, eller något sånt?
Nej, jag skulle nog säga året efter. Mm. Så att 26-27 är det inflyttning och så är det klart.
Okej. Okay. Du är inne på som sagt, ni har färdigställt ett projekt. Ni har ungefär 830 lägenheter i produktion, vad jag kunde läsa i rapporten. Hur viktigt är det att ha den här kontinuerliga utvecklingen, liksom att det inte blir stopp i maskineriet, så att säga?
Det är ju viktigt på många olika sätt. Vi ser oss som en vad ska jag säga, spelare i samhällsutvecklingen. Vi är inte bara en fastighetsägare, så att säga, för det kanske inte är en så stark uppgift, utan om man får säga att man, det är väldigt, väldigt stimulerande att som bolag ha en stor samhällsuppgift. Och då är ju det här med bostäder en väldigt väsentlig del. Där ser vi ju att det finns ju arbetsmarknader och annat som knappt kan etablera sig i Göteborg, till exempel med batterifabriker och annat. För att det är så begränsat med bostäder. Så man vill ju bidra till samhället med bostadsproduktion. Det är väldigt viktigt. Sen så, om vi ska ha en effektiv kostnadsapparat för produktion, för det tycker jag vi har, så kan man inte göra ett uppehåll liksom på 5 år och börja igen då, för då får ju sluta ju alla. Så att det är viktigt också ur ett företagsperspektiv att vi har en viss kontinuitet. Sen är det viktigt från akademiker att inte att ingenjörer och annat väljer att utbilda sig till inom vår sektor, så inte det blir som på 90-talet att ingen valde det. Då tappar man liksom 10 års utbildade ingenjörer inom branschen, och det är inte roligt.
Nej, så är det. Ni som är, och du personligen, ni har ju liksom ett långt perspektiv, långsiktigt perspektiv om man säger så. Ni har ju en robust ekonomi. Utifrån det du pratar nu om, liksom om till exempel batterifabriker och så här, kan det finnas en hänsyn för ett bolag som Wallenstam att även om inte kalkylen går ihop exakt 100%, just för att kunna främja samhällsutvecklingen, för det lär ju gynna er som bolag på lång sikt, att ni liksom går in i projekt även om ni inte får ihop det riktigt idag, så att säga?
Nej, alltså, vi är 80 år, vi fyller 80 år i år, så vi har ju lång tid i branschen. Du kan säga att bygga för och sen när det är inflyttningsklart skriva ner, det skulle vi inte göra. Utan utmaningen för min gäng som jobbar här, det är ju att få ekonomi i det hela, men bygga det till rätt kvalitet. För det blir ju ganska höga hyror, så det måste finnas en attraktivitet i produkten också. Men jag känner att vi klarar det.
Okay. Om vi går tillbaka lite till Årstaberg, det var en fråga där som jag glömde faktiskt. Nu är det ju, det har ju pratats om det, det kom ju en rapport från Bostadsförmedlingen i Stockholm här nyligen, att presumtionshyran i Stockholm är ju över marknadshyra, så att säga, idag. Och det är svårt att hyra ut presumtionsprojekt. För ni kör väl presumtionshyra?
Ja.
Du är inte orolig för det där?
Nej.
Att det inte kommer gå att hyra ut?
Jag är inte orolig för det, för att som jag sa förut, att vi är väldigt noggranna med läge. Vi gör ju noggranna marknadsundersökningar, att det finns efterfrågan på den typen av produkt som vi bygger, så att vi ser att när vi är klara att det finns folk som efterfrågar det, till den hyreskostnaden som är. Men bygger jag i Kungens Kurva och i Skärholmen eller i någon annan liksom ytter del av Stockholm eller Göteborg så skulle jag vara orolig. För där är inte frågan på den nivån.
Mm,
men vi bygger inte där.
Nej. Klokt. Om vi går lite till affärsplanen. Vi pratade om det lite förra gången också. Ni har ju ett mål att uppnå ett substansvärde om 100 kronor närmaste 5,5 året ungefär. Lite drygt.
Ja.
Idag ligger ni på 56,8 vilket är en liten, eller ja, per sista mars. Mm. Vilket är en liten ökning från alltså jämförelsekvartalet. Hur ser du vägen dit? Om man inte räknar med, ni skriver ju framgångsrik uthyrning, effektiv förvaltning, värdeskapande investeringar.
Ja.
Lönsam nyproduktion och lönsamma affärer bidrar till ökningen. Men i den marknaden som är idag, liksom, är det en utmaning eller tror du att det kommer ge med sig ganska snabbt?
Det ska absolut inte vara bara att följa spåret. För att det ska vara utmanande mål. Sen kan jag väl säga att om vi kommer till 95 kronor tycker inte jag att jag har misslyckats. Det, så tycker jag inte. Man kan inte säga det på kronan. Men vårt mål är 100 kronor i substansvärde. Och det krävs enormt mycket arbete. Affärer, byggnation, förvaltning, hyresförhandlingar, diskussioner med kommersiellt. Så det är massor av ingredienser i detta. Men vi har ju räknat. Att när vi gjorde affärsplanen så trodde vi ju att ett par år skulle vara lite svagare. Sedan så de resterande åren fram till och med 2030 kommer vara mer lönsamma. Och jag tror vi är någonstans på botten nu. Så nu ser vi med tillförsikt framåt mot de åren som återstår till 2030.
Okej, men det är inte så att du lägger ner bolaget om ni inte är där med 100 spänn i substansvärde?
Det är ju i princip en fördubbling från 30 till 60 miljarder i marknadsvärde på bolaget. Så det är ju en enorm resa.
Okej. Du nämner ju vd-ordet att ni nämner ju Stampen i Göteborg.
Ja.
Om du hjälper mig lite. Är det här gamla GP-fastigheten?
Nej. Det här ligger precis mitt emot gamla Ullevi som är nya Ullevi egentligen. Okay. Men den heter gamla Ullevi. Precis där liksom man alla kör in till stan kan man säga. Precis som en liten kronjuvel där när man kör in mot centralen.
Hur mycket har ni där i det området?
Vi har den fastigheten men den ligger ju liksom i innerstan. Så att den räknas till innerstan. Så att just där i mikroområdet där så har vi den.
Okej. Okay. Och ni har ju investerat en hel del där och du skriver att så gott som allt är uttryckt. Hur stora vakanser är det? Har du koll på det?
Det är väl 100 kvadratmeter tror jag.
Okej, en städsgrupp så att säga.
Ja, i princip.
Okej, ni kör en del coworking där?
Ja, Convendum sitter på de tre översta våningarna.
Ni är inte rädda för just coworking? Det har ju hänt en del på den fronten såklart också. Jag vet att ni äger en del i Convendum så att jag förstår att du kanske behöver prata emot dig själv.
Nej, alltså det är väl, man har respekt på vad som händer. Jag tror ju om man ser till städer runt om i Europa så är ju coworking betydligt större i andra storstäder än vad det är både Göteborg och Stockholm faktiskt. Så det är väl kanske en trend att hyresgäster i många fall inte vill binda sig på långa avtal på en stor lokal hos oss. Utan då är det väldigt, väldigt, vad ska jag säga, smidigt att kunna ha väldigt korta löptider på sina kontrakt och kunna växa eller minska precis snabbt. Så det är väl tillhör det här flexiblare tiderna på många olika sätt. Så jag tror coworking här får stanna. Men sen gäller det kanske att den coworking-leverantören som finns är väldigt duktig. Och jag upplever nog att Convendum har ett marknadsledande position på coworking. Även fast de har ju sina utmaningar också. Sen är Convendum i Göteborg och Convendum i Stockholm väldigt olika varumärken. I Stockholm finns det ju överallt, nästan i varenda hörn. Mm. Man ser Convendum. Medan i Göteborg har vi ett Convendum innan. Och nu öppnar ett till. Och det är ju fullt i första. I på Avenyn är det fullt. Så det är väldigt populärt liksom. Det är liksom lite extra fint att sitta på Convendum när man hyr det i Göteborg.
Ja, men då så. Tänker vi traska vidare här. Jag tänker vi går över till fastighetsvärdena och som du säger, att de ligger i princip still under kvartalet.
Ja.
Nej, individuell bedömning, hus och projekt. Och det skriver, jag känner mig trygg med den värdering vi har gjort och bedömer att värdena har bottnat som räntan ser ut just nu. Innebär det att det inte kommer bli någon, för det blir ju någon liten marginell förändring, va? 15 miljoner eller något sånt där.
Ja, det var nästan försumbart. Det är mycket pengar, men ställt till 63 miljarder så är det inte så stor del.
Precis. Tror du att vi kommer se kanske stigande värden mot slut på året?
Det är inte alls osannolikt. Tror man nu på alla experter när det gäller räntan att den ska sakta men säkert sjunka, då finns det ju förutsättningar för också att yielderna att sjunka. Då kommer det ju viss värdeökning i det. Men det får ju framtiden utvisa. Men jag tror inte vi, åtminstone i det scenariot vi har idag, kommer se ytterligare värde. Det kan vara på ett enskilt hus kan det ju vara att värdet går ner. Men totalt sett så tror jag det har bottnat ut för det. Det ska vara om inflationen börjar dra igen och räntan höjs ytterligare från den nivån som är nu. Men det känns lite osannolikt just nu. Så att jag är förhoppningsfull där att det har bottnat ut. Sen kommer det vara utmaningar för dem som eventuellt är på transaktionsmarknaden med kapital. Och kapital kommer kosta och så vidare för dem som inte har en stark balansräkning. Så det påverkar också.
Mm. Det där är en jättebra radioövergång till obligationer och finansiering. Ni har ju emitterat obligationer nu under kvartalet, 700 miljoner gröna pengar som kommer att finansiera er vindkraft.
Precis.
Fastigheterna finansierar med banklån, vindkraften med gröna obligationer och projekt med certifikat. Är det skulle någonting kunna ändra den balansen eller den fördelningen?
Inte som jag ser framför mig. Alltså vi har ju varit bespottade nästan att vi inte har varit större på obligationsmarknaden för att det är mycket billigare. Men vi har ju stått emot det och inte rejtat oss, utan vi vill kunna äga agendan själv, inte att det är något rating som bestämmer vad vi ska göra. Så jag har väldigt svårt att se att det kommer ändras, utan vi känner oss väldigt trygga med att ha banken till våra fastigheter. Sen har vi haft våra vindkraftverk obelånade och nu då har vi chansen att ge ut på en för oss acceptabel nivå till våra vindkraftverk obligationer som finansierar dem.
Okej, så ni ska investera mer i vindkraftverk?
Nej, alltså jag hoppas ju att vi snart ska komma igång och finansiera nya saker i våra vindkraftverk, och det är inte att vi bygger nya verk. Utan det är ju att förlänga livslängden och gör investeringar i befintliga verk. Så man förlänger livslängden eller ökar effektiviteten i verken som de producerar mer. Så att man kan säga att det är en ombyggnad fast för vindkraftverk.
Okej.
Jag hoppas att det kommer, men vi ligger på våra leverantörer om det. Att vi måste få in så att de, för de är ju relativt färska också i sin bransch, så att de har jobbat mycket med nyproduktion av nya verk, men vi vill ju också att de kommer in med reinvesteringar i gamla verk.
Okay. Får ni propåer från banker och värdepappersinstitut att emittera obligationer för fastigheterna, eller inser man att det inte är det lönlöst, om man säger så?
Nej, men det är klart att de som säljer obligationer på de olika instituten gör ju allt för att vi ska ligga ut obligationer, för det känner ju de en sant på. Men vi är väldigt konservativa. Vi gör det som vi har bestämt.
Okej. Om du bara berättar i den mån du kan om hur intresset har varit för de obligationerna ni har emitterat.
De har varit stora. Däremot är vi ju lite njugga när det gäller priset, så vi har ju hållit en låg prisnivå, och det kan ju vara utmanande. Men intresset att emittera i Wallenstam har varit väldigt stort, och det är ju egentligen lite märkligt i och med att vi är orejtade. Men intresset är enormt för att köpa obligationer hos oss. Det är mer en prisfråga.
Okej. Så avslutningsvis, ni har pratat om... Vi har ju pratat om överskottsgraden tidigare och elpriset som har ju påverkat er som alla andra.
Ja.
Ni är ju uppe på nästan 75% nu i överskottsgrad, och den stora förklaringen är att elpriset har ju hållits i schack under senaste året. Eller framförallt kvartalet. Kan ni göra mer, om man säger så, för att minska effekten? Nu är det ju elpris vad det är liksom.
Ja, alltså vi jobbar ju med det varje dag kan du säga. Nu har vi ju förmånen i och med att vi producerar lika mycket el och det var så höga elpriser som det var för ett år sedan. Så fick vi igen det liksom på vindkraftsrörelsen. Nu är det ju tvärtom att elpriserna är låga så att då tjänar vi ju det i förvaltningen och så har inte förtjänsten lika stor i vår vindkraftsproduktion. Mm. Men vi jobbar ju med solceller och vi jobbar med batterilager och annat för att minska effekten och så vidare i våra hus. Men man ska ju veta det att vi har installerat 5400 solceller och det är ungefär ett vindkraftverk effekt. Så det är ju inte samma effekt så att säga. Men sen slipper du ju elskatt och annat om du sätter solcellerna på taket. För då går det ju inte ut i nätet utan då används det ju i huset. Så där kan man ju göra vissa förtjänster.
Ja, och det där är ju bästa anledningen till att installera solceller även för privatpersoner.
Ja, tjänster var rätt gott i sin själ också att bidra till en klimatomställning som är positiv.
Ja, precis. Avslutningsvis. Man skulle kunna tro att det var vår ute. Det står ju så i almanackan i alla fall. Men hur som helst, känns det som att ni upplever vår i Wallenstam och i branschen?
Jag kan inte säga i branschen, men jag kan säga i Wallenstam. Mm. Känns det som att det är aprilväder. Att det är lite vår och så kommer det lite kyla och så kommer det vår igen. Men vi vet ju att maj kommer.
Ja, efter våren kommer som. Ja. Så är det. Ja, stort tack Hans.
Ja, tack så hemskt mycket.
Tack för att ni lyssnat.
Det här programmet görs på Beppo.